Det här är en podd från Svenska Yle.
Kerstin Kronvall, vad tänkte du när du fick höra om att Belarus ledning hade kapat ett plan och tvingat ner det för att ta fast en oliktänkare?
Min första tanke var inte vacker. Den var hur skitigt får ett svin bli, som är ett citat av en ljudtekniker som jag jobbade tillsammans med på radion i Borgå för länge sedan.
Ja, piratdåd och statsterrorism är också ord som används nu här. Och det har ju väckt bestörtning och fördömanden världen över det här som har hänt. Och vi ska prata om det här i nyhetspodden från Svenska Yle med Kerstin Kronvall, som bevakar bland annat det som händer i Belarus. Och jag heter Karin Götelid. Och det som alltså har hänt är att den belarusiska journalisten Roman Protasevich greps söndagen den 23 maj efter att ett passagerarplan från Ryanair på väg till Litauen från Aten tvingades landa helt överraskande i Minsk. Och planet uppges då ha stoppats i belarusiskt luftrum på order av president Lukashenko och tvingats ner då i huvudstaden. Kerstin, om vi tar det först då, den här Roman Protasevich som det handlar om nu, vad är han för en?
Han är en ung kille, han är 26 år gammal och han ville studera journalistik och kom in på den journalistiska fakulteten vid universitetet i Minsk. Men eftersom han samtidigt var aktivist och oppositionell, så fick han som så väldigt många andra universitetsstuderande i Belarus sparken från universitetet. Han fick helt enkelt inte fortsätta studera. Sen har han bott utomlands och tillsammans med en kollega så var det han som grundade och ledde en sån här kanal på det sociala mediet Telegram. Kanalen heter Nexta och det är den kanalen som har i praktiken ordnat eller lett de stora protesterna i Belarus, som har pågått ända sen i augusti då vi hade det här riggade presidentvalet. Så att han har på det sättet haft en stor inverkan på det som har hänt i Belarus under de senaste månaderna.
Mm. Och som du säger, han har då sen då tvingats att fly utomlands som många andra då av de oppositionella i Belarus.
Alldeles riktigt, det är oerhört många som har flytt utomlands. Många har flytt just till Litauen, många har flytt till Polen. Det är omöjligt för dem att klara sig hemma i Belarus. Förtrycket är så hårt.
Men det här som hände då söndagen den 23 maj, alltså det är ju liksom inga små saker precis att tvinga ett civilt plan att landa på en annan destination än det var på väg till. Och nu är det ju många här som talar om den belarusiska säkerhetstjänsten KGB, som ju faktiskt heter KGB, som den ryska säkerhetstjänsten hette förr. Men vad är det som tyder på att KGB är inblandat här, eller en aktör här?
Det är väl närmast det att man har identifierat några KGB-tjänstemän satt med på planet som kom från Aten. Sen är det också så att säkerhetstjänsten är inblandad i det mesta som händer i Belarus. Säkerhetstjänsten är president Alexander Lukashenkos väldigt trogna och pålitliga verktyg när han vill göra någonting. Sen var ju också försvarsmakten inblandad eftersom planet eskorterades ner av militärens jaktplan. Så att det var en stor operation, det var inga små saker.
Den senaste ingrediensen nu är ju det att Protasevich skulle ha erkänt i en video att han har gjort sig skyldig till uppvigling av uppror och så här i en video som publicerades nu här nyligen. Vad ska man tro om det här?
Det här är typiskt, så här gör man också i Ryssland ofta. När man griper någon så tvingar man den här personen att inför kameror med poliser runt omkring sig meddela någonting, spela in en video. I det här fallet så var det ju så att man hade misstänkt, eller det gick rykten om att han var väldigt illa skadad och låg på sjukhus. Och nu kom han då tvingades han då säga att han mår bra och att han har blivit väl bemött och att han nu aktivt deltar i utredningen av det här förmodade brottet. Han erkände inte direkt att han har gjort det, men han deltar i utredningen av det här. Det här är ett mycket obehagligt sätt. Jag har faktiskt själv för många år sedan råkat in i en situation när vi gjorde intervjuer på en polisstation jag kommer inte ihåg i vilken stad i Ryssland, men i alla fall så gjorde vi det. Det handlade om knarkbrott och vi gjorde en intervju med polisledningen och då släpade de fram en man och tvingade honom att ställa upp liksom inför oss och berätta att han var skyldig till narkotikabrott. Och det var oerhört obehagligt som situation.
Ja, nu är det ju väl så att den allmänna bedömningen är ju att det här är verkligen någonting som han har tvingats till att göra. Och han har ju dessutom någon form av blåmärke i pannan, ser det ut som i den här videon.
Det har han. Och så ser man att hans händer rör sig så där nervöst. Men det är ju helt klart att han är tvingad till det här. Det här är ju inte någonting som en aktiv oppositionell journalist, 26 år gammal och modig, som bara den skulle ställa sig fram och säga utan att vara under väldigt starkt hot.
Men frågan som man ju ställer sig nu då är att hur är det här möjligt och vad, alltså, hur är det möjligt att då den belarusiska diktatorn Alexander Lukasjenko, jag menar att han slår ner på de oppositionella, det har ju varit klart redan länge, men att han nu tar ytterligare ett steg och använder en sån här metod som ju är helt unik, alltså unik i mera negativ bemärkelse då.
Ja, det är ju tydligen så att han känner sig så maktfullkomlig och visar mittfingret åt hela omvärlden, inklusive Europa. För vi ska komma ihåg också att det har varit ett plan som var på väg från ett EU-land till ett annat EU-land. Och det här är också ett, på sätt och vis kan man till och med se det som ett angrepp på EU. Och sen blir det blir ju helt absurt, det blir ju nästan som en tävling mellan Lukasjenko och Vladimir Putin. Putin fick hem sin största fiende, Alexej Navalny, som frivilligt återvände och greps. Och nu visar Lukasjenko att haha, jag är minsann ännu smartare. Om de inte kommer hem frivilligt så tvingar jag hem dem. Att det här är något så groteskt. Det är så groteskt och man börjar liksom se tecken på att Lukasjenko har försvunnit ännu längre bort från verkligheten än han tidigare har varit. Han är beredd tydligen att göra nästan vad som helst för att skrämma upp oppositionen och för att också på det sättet visa att han fullständigt negligerar omvärldens åsikter.
Mm. Men vad är det som gör att han är så här oerhört säker på sig själv?
Nu är det ju fråga om att är han säker på sig själv eller är han manisk och tror att han är omgiven av fiender och att han måste liksom skjuta åt alla håll nu för att överleva. Det här vet vi ju inte för att man kommer ju inte åt honom. Men det här är ju nog en, jag tycker inte att liksom som metod, fast den här utvecklingen, den här metoden att ta ner det här planet så är ju förstås unik. Men det här att diktatorer gör fullständigt groteska och absurda övergrepp på människor, så det är ju bara ett sätt som de handlar på, det är så de gör.
Men en fråga som man ju också ställer sig då är ju det att just som vi sa, alltså det är ju en stor del av den belarusiska oppositionen som befinner sig utomlands just för den skull att de inte är säkra inne i Belarus. Men vad betyder det här nu då för andra exilbelarusier i opposition som har flytt alltså?
Det betyder ju att de måste sitta och vara oerhört oroade och skrämda och rädda. Och sen ska vi ju komma ihåg att största delen av dem har familj hemma i Belarus. Och det här börjar ju likna det man upplevde under sovjettiden, att människor som hade hoppat av Sovjetunionen och bodde i väst visste att det hela tiden fanns risker för att deras anhöriga hemma skulle råka illa ut. Och det här samma gäller ju förstås just nu, att det sprider ju sig en enorm skräck bland de här människorna.
Nu har ju då EU:s stats- och regeringschefer beslutat om sanktioner och nya sanktioner, för det finns ju sanktioner redan mot Belarus, men nu är då det nya efter den här senaste händelsen det att belarusiskt flyg inte får flyga i EU:s luftrum. Vilken effekt tror du att det här har?
Alltså om man lyckas faktiskt stoppa de belarusiska flygen att flyga i EUs luftrum, så har det en stor betydelse för att Belavia, det här belarusiska flygbolaget, hämtar in väldigt mycket pengar i landet och är väldigt viktigt. Och hela den internationella flygplatsen i Minsk så har upplevt en sån här ny vår i och med att till exempel inga flyg längre går mellan Ryssland och Ukraina. Och det har lett till att alla som vill, eller överhuvudtaget också att ukrainska flygbolag ligger nere, så att alla som vill flyga till Ukraina, till exempel från Finland, så har varit tvungna att resa via Minsk. Och det gäller inte bara Finland utan väldigt många länder. Så att om man lyckas få bort de Belavias flyg från Europa, så är det en stor ekonomisk örfil åt Belarus och mycket viktig.
Ja, för att de sanktionerna som hittills har införts, då ekonomiska sanktioner då mot personer och mot Lukasjenko själv, de har ju då bevisligen inte haft så mycket effekt hittills i varje fall.
Nej, och det är ju det att Ryssland har kompenserat. Det som Belarus har förlorat på annat har Ryssland kompenserat. Och det är ju inte, jag menar, jag kan inte garantera att inte Ryssland kompenserar för det här också. Men jag hävdar ändå att sanktioner mot flygbolaget har en stor effekt.
Du har ju nu redan flera gånger här nämnt Ryssland och Putin i det här sammanhanget. För det är ju så att den enda allierade eller någon form av vän som Belarus har kvar, så det är ju då Ryssland. Hur ska man beskriva det här förhållandet nu mellan de här två länderna?
Det har blivit allt tätare, och president Putin har då med olika bidrag och lån och stöd håller kvar Alexander Lukasjenko vid makten i Minsk eller i Belarus. Och han fortsätter tydligen med det ännu. Jag tror, och det här är en spekulation, men jag tror att inte heller president Putin kommer att i längden stöda Alexander Lukasjenko som president, men än så länge gör han det. Men ekonomiskt är Belarus som sagt helt beroende av Ryssland, och det som Ryssland nu vill är att helt enkelt knyta Belarus som stat via det här statsförbundet som de har och som är väldigt löst idag till Ryssland, så att det skulle bli en stat. Det är det ryska ultimata målet. Men vad som kommer att ske här på vägen, så vet vi ju inte.
Kan man då se det som så att Putin tycker att den här händelseutvecklingen rent av är bra, just för den skulle att den driver då Lukasjenko och Belarus i armarna på Ryssland?
Det är en del, absolut.
Men du sa att det är oklart då hur länge Putin och Ryssland då håller sin hand över Lukasjenko. Vad är det som skulle få Ryssland då att sluta göra det?
Jag tror helt enkelt att Ryssland funderar på hur man ska ersätta Lukasjenko. Det är på något sätt så cyniskt. För det handlar ju, nu handlar det ju om ett självständigt land där man hade ett presidentval där resultatet förfalskades, och den person, Svetlana Tihanovskaja, som i själva verket vann valet, har varit tvungen att fly utomlands, liksom, som vi redan har sagt, en stor del av oppositionen. Och sen sitter då ett jättestort grannland och myser och funderar på att hur ska vi lösa den här situationen så att vi får bort Lukasjenko, som är misshaglig både i folkets och i omvärldens ögon, men så att vi fortfarande själv är den som har makten, så att Ryssland har makten där. Att det här är ett så här otroligt cyniskt och obehagligt spel som man nästan inte vill tro att det är sant, men som jag i alla fall tydligt ser att pågår. Och det som är det hemska i det här är ju att omvärlden är så handfallen. Att vad kan omvärlden egentligen göra för att det belarusiska folket ska få välja hur deras framtid ska se ut?
Mm. Ja, vad kan omvärlden göra? Finns det ens någonting?
Jag har blivit lite cynisk och tycker på något sätt att vi kan inte göra någonting. Men samtidigt så vill jag inte tro att det inte ska gå att göra någonting. Men man måste, och jag är ingen ekonomiexpert, så jag vet inte exakt hur man ska göra. Men jag tror ändå att genom att isolera Belarus mera ekonomiskt, med mera ekonomiska sanktioner, så kan man bättre komma åt det än genom att inte göra någonting åtminstone.
Men det här då ännu att oppositionen då befinner sig till stora delar utomlands. Vad kan de göra då inne i Belarus för att driva oppositionspolitiken där?
Ja, det de kan är ju det de har gjort hittills också, att locka den övriga befolkningen ut på gatorna. Och det blir ju också lite cyniskt det att oppositionen har satt sig själv, alltså de oppositionsledarna, de som är aktivast, har satt sig själv i säkerhet utomlands. Och sen lockar de ut så kallade vanliga människor, den stora massan, som till stöd för sig själva. Så att det finns också en risk i det, att hur länge vill människor utsätta sig för risken att bli misshandlade av polis, att bli gripna, att sitta i fängelse, att bli torterade, att deras familjer trakasseras. För liksom samtidigt som då en stor mängd av de som leder det här sitter utomlands. Så att det kan bli en konflikt här också. Vi talar väldigt mycket om oppositionsledare och om journalister och om sådana mer synliga figurer. Men det som vi absolut inte får glömma är att 90% av den belarusiska befolkningen lever under ett ständigt förtryck. Ett ständigt förtryck som inte är synligt och som gör att deras vardag är fylld av begränsningar, av avgöranden som de måste göra för att behaga makten, av avvägningar att ska jag gå på jobb, jag har mitt jobb på en offentlig anstalt eller någon sån här, ett ämbetsverk, hur ska jag göra det här, kan jag gå på jobb om mitt barn har varit på en demonstration eftersom jag kan straffas för det. Det här är ett så stort förtrycks- och vålds- och terrorsystem mot det egna folket som pågår hela tiden, att det gäller många, många flera människor än bara de som kommer upp i vårt synfält.
Tack för det här samtalet, Kerstin Kronvall. Det här var Nyhetspodden och jag heter Karin Götelid.